Guds frid. Härligt att vi får samlas. Ja, vi kanske inte känner så allihop, men vi kan väl uppliva det. När Herrens härlighet möter oss i våran gudstjänst idag. Välkomna allihop och välkommen du som lyssnar i efterhand på våran hemsida. Idag så heter jag Peter Kullander och det gör jag varje dag och jag jobbar som omsorgspastor här i församlingen och ska leda oss igenom det här mötet. Vi ska få lyssna på Frans Kempe som predikar. Innan vi tar med våra böneämnen, det är ju så, vi har ju alla behov. Ibland så har vi behov av förbön, eller hur? Och ibland så får vi vara med och ge förbön. Och så kan vi omsluta varandra i bönens kraft och i bönens makt. Och innan vi gör det så vill jag lägga en god grund. I Hebreerbrevet 4 och 14 så står det om den fullkomlige överste prästen. När vi nu har, alltså vi har det nu. En stor överste präst som har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så när du och jag behöver hjälp, då ska vi gå till översteprästen Jesus Kristus som har gett oss fullt tillträde. Märk väl, fullt tillträde inför nådens tron. Att få hjälp i den tid som vi behöver det. Och det står ju att vi inte skulle vänta med det. Utan vi ska göra det skyndsamt. Innan det blir mer problem. Om vi inte söker Gud och får hans hjälp i rätt tid. Vi vet ju att Gud hjälper oss hela vägen hem. Och den som är i Kristus har ju seger och frid och Gud är med oss och vem kan då vara emot oss. Men vi är ju bräckliga människor som behöver varandras förböner. Och vi behöver komma inför nådens tron både som enskild och som församling tillsammans. Så har du någonting på ditt hjärta nu så var frimodig, stod det. Och träd fram inför nådens tron. Du kan räcka din hand eller du kan nämna det högt. Tillsammans. Halleluja. Tack Jesus. Ja, Herre, vi tackar dig för din nåd, Herre. Tack att du är våran frälsare. Du har omsorg om oss, var och en. Vi tackar dig, Jesus, att vi får ha gudstjänst idag. Mitt i en värld som brinner och som det är så mycket oro och mörker i, Jesus. Tack att våran församling får vara fylld av din härlighet, av ditt ljus. Vi ber också för Frans att han ska få frambära ditt ord frimodigt och styrkt av dig. Smord av din helige ande, Herre, så att vi får ta emot ditt ord in i våra hjärtan, Jesus. Tack att du stillar våran själ, du stillar våran oro. Du lägger balsam på våra sår. Du stillar våran ångest och våran oro. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, nu då ska vi se här. Nu ska vi få information av Moddy om Indien och det missionsarbete som församlingen genom Moddy bedriver där. Varsågod Moddy.
Tack för att jag får berätta lite grann. Jag kommer att visa lite bilder, eller Lasse kommer att visa dem. Och de kommer bara få gå. Jag kommer inte att prata till dem. Har ni frågor kring det så får ni gärna ställa frågor efteråt. Vid kaffet eller någonting sånt. Jag har som sagt varit i Indien en vända. Och det har varit ett uppehåll på 2 år och 9 månader. Och det var en lång tid. Det var jättepirrigt när jag skulle iväg. Och det var mycket frågor. Hur ser det ut? Ni som läser Open Doors papper emellanåt och rapporter från Indien kan se att det hårdnar ganska rejält där. Och jag hade läst en del av det och fått också mycket rapporter. Så jag var ganska orolig innan jag åkte. Sista problemet som jag hade var när jag satt i hotellobbyn på onsdag kväll och insåg att jag saknar ett papper för indiska myndigheter att få stämpla. Men i sista minuten där så fick jag fram det också. Det är mycket papper ska jag säga innan man får åka in i Indien. Egentligen har jag 2 bilder att beskriva. Det ena och det starkaste det är egentligen att jag är tillbaka. Ja, det har gått bra alltihopa. Och Gud har varit med på ett mäktigt sätt. Du pratade om tro här och att vi får be om hjälp. Det har jag fått göra under de här 3 veckorna rejält mycket. Och jag tror jag kan säga att ett flertal gånger varje dag så har jag varit mitt i det där skeendet. Gud, nu är det bara du som kan hjälpa. Jag kommer inte att berätta om allt och vissa saker de kommer att stanna hos mig. Men jag ska ge er en liten bild av hur den här resan ändå varit. För ja, jag har varit livrädd. Och jag har funderat flera gånger, kommer jag hem igen? Det går lite bilder. En del av bilderna är bara trevliga. Och det är bara för att ni ska kunna njuta utav. För det finns 2 bitar när du åker till Indien. Du kan njuta utav vansinnigt mycket fint. Men möter du verkligheten också ute i byarna så kan det bli annorlunda. Men jag skulle vilja säga tack för det första för alla förböner för den här familjen. Ni vet inte hur mycket det betyder, inte jag heller. Men det betyder mycket. Men jag vill också be er, fortsätt att be för dem. Det här är ett område som är så främmande för kristen tro. Men de har fått se Guds kärleksbudskap och se det varje dag.
Tack Moddy. Vi följer dem med våra förböner och vi skickar en hälsning genom dig från hela församlingen till familjen. Vi tackar dig Jesus att du omsluter den här lilla familjen i Indien. Tack Jesus att de har fått möta dig och vad du gör i deras liv. Tack för vad de betyder för människor runt omkring sig. Vi ber emot fiendskapet som försöker att påverka negativt, Herre. Vi ber om din kraft och din hjälp in i det. Och vi tackar dig för våra syskon som Moddy har träffat på ett märkligt sätt och det har blivit en förvandling i deras liv. Och vi tackar dig för vad du gör. I Jesu namn. Amen.
Så, kan ni höra mig? Jag tänker, kan vi ställa oss upp och sen ber vi för predikan så vi får röra på oss och så igång lite cirkulation. Ja, tack Gud för att vi får samlas här idag. Vi ska tala med oss genom det jag har förberett här. Och så ber vi att din ande får verka i var och en som är här idag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Får sträcka på sig och bara lite så här. Vi behöver cirkulation i våra kroppar också. Så här. se om min PowerPoint kommer upp. Vi kan ta nästa bild direkt. Mitt tema idag är att se Guds verklighet. Ni får ursäkta min röst lite grann, den är lite dov. Vi hade lite huvudvärk i morse. Så den kan vara lite dov, men hoppas det går bra ändå. Den här bilden tycker jag är underbar. På många olika sätt. Att vi kan se oss själva i en spegel. Och vi kan se väldigt olika saker. Och en sak man kan se är att man kan tro att man är någonting mer än man är. Jag ska berätta två berättelser från mitt liv där jag såg mig själv lite annorlunda än verkligheten. Jag gjorde en skola i Norge för ett antal år sedan. Och i skolan så skulle vi göra en missionsresa. Och vi skulle åka till Kina. Vi hade alla i den här skolan hade vi bett Gud så här, var ska vi åka? Ledarna visste var vi skulle åka, men de bad oss be till Gud var ni ska åka. Och jag och fyra andra killar, vi fick åka iväg till Kina helt enkelt. Och innan resan dit så hade vi förberett oss jättemycket. Vi hade köpt böcker om Kina, vi hade läst på historia. Och vi skulle vara i en tibetansk skola och undervisa engelska. Så vi läste på hur det var att vara buddhism, hade vi läst på. Så vi kunde mer än de som bodde där till och med, visade sig senare. För det var en tradition som de levde i. Men vi kunde det, de visste inte varför de gjorde det. I alla fall, vi var förberedda, åkte dit. Och så gick vi in i en restaurang i Kina. Och beställde mat. Och på restaurangen så var i Peking, då, i huvudstaden. Det fanns på engelska, så vi kunde beställa där. Och sen kom de fram med ätpinnar. Det var för 20 år sedan. Vi hade aldrig testat ätpinnar. Och det var ganska roligt för de som skulle servera oss stod och skrattade i bakgrunden. När vi stod och försökte kolla på hur man ska göra med ätpinnarna. Och till slut förvarmade de sig över oss och gav oss lite bestick. Det var ganska roligt. Såhär. Vi trodde att nu är vi redo och sen upptäckte vi att vi var inte alls redo egentligen. En annan sak som hände var för några år sedan. Jag jobbade som ungdomspastor och vi skulle åka iväg och gå en höghöjdsbana. Och jag var kanske 35 och de flesta andra som följde med de var kanske kring 20-årsåldern. Någon var lite äldre. Men vi bestämde oss för att köra att jag ska ta alla höjder. Och mina armar var inte så starka, har aldrig varit det, så här, jag har inte tränat. Men i alla fall så, och jag är inte höjdrädd, bara säga det. Så vi körde på, och jag följde med alla de yngre som bara körde på. Och så tog vi en bana efter bana efter bana, och så kom vi till sista banan. Och där var det bara att man skulle ta sig fram bara med att hålla musklerna med armarna så här. Jag var helt slut. Och så fastnade jag mitt på så här, en av de här höjderna. Så, här. Så jag hängde i så här, min sele. Så jag bara, ja, nu hänger jag här. Vad ska jag göra? Och jag såg att de som var ansvariga började, ja, vi måste klättra upp och hjälpa honom. Men till slut lyckades jag ta mig upp. Så här, och jag lyckades fuska mig fram till slut och klara alla de här banorna. Men min kropp, jag trodde mer om mig själv än jag borde ha gjort egentligen. Det var ganska roligt, jag var helt slut efteråt. Så här. Men jag hade klarat den. Men... Och ibland är det så att vi tror mer om oss själva än vi borde. Vi vill mer. Vi tror att vi vill mer. Och verkligheten kan se lite annorlunda ut. Men den här bilden kan också betyda en annan sak. Att du kan se en verklighet som finns. En gudomlig verklighet som vi inte tänker i vardagen. Så det ska vi prata om idag. Vi ska prata om en historia från Kungaboken. Så vi kan ta nästa bild. Det handlar om Elisa. Han var profet i Israel. Och profet på den tiden var som ett yrke. Att du var Guds förespråkare. Folk kom till dig om de vill veta, vad säger Gud? Så kom de till dig. Och han fick ett ord, han berättade. Och han tjänstgjorde i cirka 60 år kan man säga. På 800-talet efter Kristus. Med olika kungar som gick. Och han var en person som, ja, folk vände sig till. Han var en berömd person. Någon som fanns där och som, ja, han var en kändis. Han var också Elias efterträdare. Elias var en av de stora profeterna i landet som fick vara med om mycket. Han fick ta bort Baal från landet. Ja. Och han var efterträdare till honom. Så han är en av de här huvudpersonerna. Vi kan ta nästa bild. Här ser en liten bild över Israel på den här tiden. Det är inte säkert en exakt tidsenlig just den här 800-talet efter före Kristus. Men man kan se att i Israel finns det två delar. Israel och Juda. För när Salomo blev kung var det ett rike. När Salomos son tog över så var han för hård. Och han lyssnade inte på rådgivare. Så det delades landet i två. Juda och Israel. Och Elisa var profet i övre riket där. Och runt i kring fanns det olika kungadömen helt enkelt. Och ett av de här som var krig med var Aram. Som är längst upp kan man säga. Och när de är i krig med ett folk så brukar de också attackera dem. De bestämmer sig, nu ska vi attackera de här platserna. Och lite så här stråter över i dem. Nu går vi att attackera den här staden. Sen går de dit och tar plundra och sen kommer de tillbaka till landet. Och det är en sån situation de befinner sig i. De är i krig med Aram. Och nu kommer vi in i berättelsen. Så vi kan ta första bibeltexten. En gång, jag läser från andra kungaboken 6:8-14. En gång när Arams kung låg i krig med Israel överlade han med sina officerare och angav vad det skulle anfalla. Genast skickade gudsmannen bud till den israelitiska kungen och varnade honom för att ta vägen förbi den ort som aramerna tänkte anfalla. Kungen skickade i sin tur bud till orten som gudsmannen nämnt och varskodde folket där så det var på sin vakt. Samma sak hände gång på gång. Här kan man säga att han gjorde sitt jobb. Gud talade till honom och han sa, här kommer det att hända någonting. Gå dit. Och folket lyssnade. Detta gjorde sedan aramerkungen bekymrad. Och han sammankallade sina officerare och frågade, kan ni säga mig vem det är bland oss som står på den israelitiske kungens sida? Ingen herre konung, svarade en av dem. Men Elisa, profeten i Israel, meddelade sin kung till och med vad du säger i din sängkammare. Då befallde kungen, gå och ta reda på var Elisa finns, så jag kan skicka folk för att gripa honom. När kungen fått rapport om att Elisa befann sig i Dotan, sände dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka. De kom på natten och belägrade staden. Här kan vi se att kungen blir irriterad för att alla saker han försökte inte fungerade. Därför att Elisa gjorde sitt jobb. Och kungen hittar honom sedan att han bor i Dotan. Och det är en stad som ligger norr om Samarien, vilket var huvudstaden. Så de kom dit med hästar och vagnar och en stor truppstyrka och den belägrade staden. Och vad skulle du göra om du plötsligt vaknade en morgon och sen var allt omringad? Vad är din respons på motgång? Helt enkelt. Vi kommer kanske inte möta samma sak att de kommer belägra Falun med tankar och allt runt omkring staden på samma sätt. Hoppas vi i alla fall. Men vi möter alla motgång på olika sätt. Motgång kan vara någonting att vi har tänkt det skulle vara på ett sätt och så blev det inte så. Att vi kan tänka att vi är något speciellt och vi upptäcker att vi inte är det. Det kan också vara i vardagen. Vi hoppades på att det skulle bli på ett sätt, men det funkar inte. Det kan vara sjukdom. Det kan vara många olika saker som vi känner att livet går emot oss helt enkelt. Det kan också vara att vi gör våra jobb som kristna. Att vi berättar vad vi tror på. Jag vill säga, men det här är faktiskt det jag tror på. Det här står jag för. I skolan. I vår vardag. Och plötsligt verkar som hela samhället går emot en. Säger, det här får inte du tro på. En slags motgång. Som är väldigt allvarlig. Och vi kan alla möta idag. Men vad är din respons på det här? Och alla vi gör det på olika sätt. Det finns inga rätt eller fel. Men vi ska kolla på Elisas svar på den här frågan. Kan ta nästa bild. Ja. Så på morgonen, då gudsmannens tjänare kom ut, fick han se att staden var omringad av en truppstyrka och hästar och vagnar. Ack herre, vad ska vi ta oss till, ropar han. Jag tror många av oss skulle göra så som han. Bara bli oroliga. Vad händer nu? Vad ska vi göra? Elisa, han svarade. Var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och sen bad han. Herre, öppna hans ögon så han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon. Och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa. Vi kan ta nästa bild. Direkt. Elisa hade en annan syn än de andra. Han såg en verklighet som inte de andra såg. Han såg Guds verklighet. Och han stod fast på den. Jag vet inte om han såg alla de här sakerna, men han visste att Gud var på hans sida. Och han var inte rädd. Han fick se den andliga verkligheten. En verklighet som att Gud var på hans sida. Vi kan ta en slutad berättelsen också. När arameerna då skulle anfalla bad Elisa till Herren, slå detta folk med blindhet. Och Herren slog dem med blindhet som Elisa hade bett. Det är inte den här vägen och inte den här staden, sa Elisa till dem. Kom, följ mig så ska jag föra er till mannen ni söker. Så förde han till Samaria som är huvudstaden. Och när de kom dit bad Elisa, Herre öppna deras ögon så att de ser. Och Herren öppnade deras ögon så att de såg. Då upptäckte de att de var inne i Samaria. När den israelitiska kungen såg dem frågade han Elisa, ska jag hugga ner den fader? Elisa svarade, nej det ska du inte. Brukar du ens hugga ner den som du tar till fånga i strid? Sätt fram mat och dryck åt dem så att de får äta och dricka. Låt den sedan gå till sin herre. Kungen anordnade en festmåltid för dem. När de ätit och druckit lät han dem gå. De återvände till sin herre. Sedan slutade arameernas drövkårer att tränga in på Israels område. Vilken spännande berättelse. Han, Elisa fick föra dem till huvudstaden. Jag kan tänka mig att det skulle vara spännande att se. Plötsligt kommer han leder en hel här med soldater in i huvudstaden. De öppnar dörrarna. Sen står runt omkring står deras vakter och militärer. Och sen, ja, hej. Gud fick använda Elisa. Och det blev som en slags fred i landet. Vi kan ta nästa. Och det är så att vi som kristna behöver också leva i en sådan verklighet. Att se Guds verklighet. Att våga stå på den vad Gud säger. Guds rikes verklighet. När vi blir kristna blir vi en del av Guds rike. Och det gäller för oss också att kunna se. Att Herren öppnar våra ögon så vi ser vad Guds rikets principer. Vad Gud tänker och tror. Vi kan ta nästa bild. I andra Korinthierbrevet står det så här. Det som är i Kristus, alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nyss är kommit. Där är en bild på Zoe för några veckor sedan. Men Bibeln pratar om att när vi blir kristna blir vi en ny skapelse. Inte nödvändigtvis att vi förvandlas på utsidan, men på insidan. Att Gud börjar att förvandla oss inifrån och ut. Det kan också att bli påverkad utifrån. Att Gud gör mirakel i oss. Men insidan ut. Han förvandlar oss. Och det här var också vår resa som kristen. Att vi är en skapelse och vi växer upp. Och allt kommer inte bli helt okej från början. Vi kommer att göra misstag. Vi kommer att ramla. Så vi har inte lärt sig gå än. Hon kommer att ramla många gånger innan hon lär sig. Det är en del av hennes uppväxt. Att bli den hon tänkt som ska bli. Och det är samma med oss också. Vi är inte perfekta. Vi kommer aldrig vara perfekta. Men vi kan växa och bli mer lika Gud. Och det är så att ibland är det så att vi också får inte bli perfekta här i livet här på jorden. Vi kommer att kämpa med saker som vi har varit med om. Det förflutna påminner sig i våra kroppar. Samma sak också att ibland så kommer vi att kämpa med saker därför att vi lever i en värld som inte följer Gud. Inte som är perfekt. Så det finns saker vi kommer att kämpa med även om vi är kristna. Men vi får vara Guds barn. Vi kan ta nästa bild. I Korinthierbrevet 3 så finns det ett ställe som jag tycker ändå pratar om hur det är att vara kristen. Från vers 12 till 18. När jag nu har detta hopp, det talar om att vi har det hoppet i Jesus. Att vi får lita på honom, att han har frälst oss. Då kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det var på väg att försvinna till slut. Och deras förstånd blev förstockad. Så än idag händer den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp. Och den lyftes inte bort eftersom det Kristus den försvinner. Än idag ligger den slöja över deras hjärtan när man läser emot sitt lag. Men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren, det är anden. Och Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av den härlighet som kommer från Herren, anden. Här pratar de om att det finns ett liv före, det finns liv efter. Och att vi förvandlas till att bli mer lika Gud. Och den här härligheten kommer från anden. I den här berättelsen tar han upp Mose som exempel. Mose gick upp på berget för att ta emot med 10 Guds bord. Och han blev förvandlad. Folk kunde rent kroppsligen se att han lyste om honom. För han var nära Gud. Och de blev rädda. Han tog på sig en slöja för att de inte skulle se. Och det blev som en slags tecken på att de inte såg Gud som de tänkt att de skulle göra. Vi behöver inte göra det här på det sättet. Vi går till nästa bild. Men nu så är det ju så att ibland har vi saker som skymmer Guds verklighet. Saker som hindrar oss att kunna se vad den verklighet, Guds rikets verklighet. Det kan vara olika saker. Det kan vara synd i våra liv. Att vi har vänt Gud ryggen. Det kan också att vi är för upptagna. Det finns många saker som gör att vi inte ser vad Guds verklighet är. När vi kommer till motstånd, när vi kommer till stunder där vi blir oroliga. Att vi kör mycket i vår egen kraft. Det finns några här som har glasögon. Ibland måste man byta glasögon för att kunna se klart. För ett antal år sedan så jobbar jag som Hennesand. Och jag stod längst bak i kyrkan. Jag skulle göra någonting om jag skulle predika eller skulle vara med bara i gudstjänsten. Sen upptäckte jag, jag ser inte vad som de på scenen. Och vad som står på texten på sidan så här. Jag tänkte att jag måste nog gå och byta glasögon. Och så upptäckte jag att det var 8 år sedan. Jag hade varit på till optiken. Och min syn var lite försämrad. Och de tyckte väl att jag borde gå oftare till optiken för att se över min syn. Men ibland där har vi saker som, ja, som skymmer oss. Som skymmer vad Guds verklighet är. Och ibland måste vi byta ut våra perspektiv. Vi kan ta nästa bild. Här är bara några saker. Vad innebär att vara en del av Guds rike? Det är saker som är viktiga. Men det är också utmanande. Och vi kommer inte alla vara där. Först och främst har vi ett hopp om ett evigt liv. Vi kan förtrösta på Gud. Vi vet vad vi är på väg. Vi vet på väg dit. Vi behöver inte vara oroliga. Det är också så att Gud vill beskydda oss. Han vill ta hand om oss. Han har lovat att när du är en del av mitt rike så vill jag försvara dig. Jag vill ta hand om dig. Jag vill beskydda dig. Han vill precis som Elisa säga, men jag finns där runt omkring. Du kanske inte ser det fysiskt, men jag finns där för dig. Du kan gå i mina gärningar och känna att jag finns där för dig. Jag beskyddar dig. Precis som han gjorde för Moddy. Han beskyddade honom under hela resan. Att tänka på det, att förlita oss på Gud, att han gör det, det är en annan fråga. Någonting vi behöver växa in i mer och mer och mer. Gud vill också förse våra behov. Det vi behöver. Både fysiskt, men också känslomässigt. Han vill ge oss trygghet. Han vill också ge oss vänskap. Någon att vandra med genom livet. Gud vill vara där för dig. Han har lovat det. Det kan ske på många olika sätt. Men Gud vill ändå vara där. Han vill också vandra med oss genom livet. Han vill vara en vän. Som är med oss genom de jobbigaste stunderna. Han tar med oss, håller handen. Finns där för oss. Bär oss när vi behöver det. Men en person som vill vandra med oss genom allt. När det är goda tider, när det är jobbiga tider, när det är jättejobbiga tider. Finns Gud för oss. Han finns där med oss genom allt. Han vill också hela oss. Han vill hela oss på insidan. Vi kan ha sår, vi kan ha saker vi kämpar med på insidan. Gud vill hela oss. Men också utsidan. Det kanske är på många olika sätt. Det kanske är genom att vi går till en doktor. Det kanske är genom att vi ber Gud, Gud, hjälp mig. Men att förlita oss på honom. Att han är vår helare, han är vår läkare. Vi har en förmån att säga, om vi är sjuka, Gud, hjälp mig. Han vill också sätta oss fria. Från saker som hindrar oss. Att vara en del av Guds rike innebär att vara en del av en andlig verklighet. Vi kanske inte ser den och kanske inte fattar den med våra förstånd. Men vi kan vandra mer och mer in i den. Vi kan bli mer lika honom på det sättet. Vi kan ta nästa bild. Och det Gud säger till oss. Förlita dig inte bara på din egen styrka. Men kom till mig. Jag har lovat många saker, men kom till mig. Be mig om hjälp. Lita på mig. Förtrösta på mig. Och när vi börjar göra det, då inser vi att det funkar också. Att Gud är med oss. Ta sista bilden här innan vi ska be. Jag tror mycket handlar om samma bön som Elisa bad. Öppna deras ögon. öppna våra ögon. Här en berömd psalm. Giv oss, Herre, öppnade ögon. Men jag tror Gud behöver öppna våra ögon för en andlig verklighet. Och hjälpa oss också att förtrösta på det. Mitt i allt det vi står i. Vi ska ta lite lovsång här. Så ni kan börja göra ordning. Men låt oss bara be. Och ge att Gud ska ge oss öppnade ögon. Så vi förstår hans verklighet. Så tack, Herre, för att vi får förtrösta på dig, Jesus. Tack för det du gjorde på korset. Ha så många saker för oss, Herre. Tack för det offer du gjorde, Herre. Så du dog för våran skull, Herre. Och att när vi är i dig, Herre, så finns det så mycket gott, Herre. Och hjälp oss att förstå det med våra andliga ögon, Herre. Öppna våran inre människa, så vi verkligen förstår, Herre. Att det inte bara kunskap som vi har på våra huvud, men att det också kommer ner i hjärtan. Att vi kan inte lisa, vi kan stå trygga och stadiga mitt i stormen och känna att ja, men jag är inte orolig, för jag vet att du finns där. Du hjälper mig mitt i allt det vi står i, Herre. Och du säger att vi är alla här på olika premisser och vi har olika verkligheter vi lever i, Herre. Och jag tackar för att du är med var och en här inne. Du är med var och en där vi står i vardagen, där vi möter, Herre. Och du är med både i bra stunder och jobbiga stunder. Du finns där för oss. Och hjälp oss att förstå det, Herre. Och jag ber också att du ska öppna våra ögon så vi förstår det ännu mer, Herre. Så vi kan bli mer lika dig, Herre. Att vi förvandlar det insidan ut, Herre. Att sen vi blir lik Mose kan också visa på dig rent fysiskt, Herre. Att vi kan, din härlighet får stråla genom oss, Herre. Där vi är, med våra vänner, på våra jobb. Tack, Herre, för att du finns där för oss. Tack, Herre Jesus.
Vi kan väl stå upp och förena oss i bön tillsammans för veckan som ligger framför oss. I det vi möter. Men nu har vi fått det inpräntat att Gud är med oss. Och vi behöver ha det perspektivet levande för oss i veckan. Vad vi än möter så är Gud med oss och hjälper oss. Tack Jesus för den här stunden vi har fått ta tillsammans. Där vi fått dela ditt ord. Och dela mycket annat också, Herre. Nu ber vi för den här veckan som ligger framför oss att du ska hjälpa oss och vara med oss i det vi möter. Och att du ska välsigna oss på alla områden och hjälpa oss så att vi gör rätt val i de sammanhang vi är och i de situationer som vi lever i, Jesus. Välsigna familjerna, välsigna barnen. Välsigna varje medlem i våran församling. Tack att vi får vara ett ljus här i Falun. Var och en, Herre, får sprida din väldoft omkring oss. I Jesu namn. Amen. Herren välsigne dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. Amen. Tack så mycket alla.